Det här är Människan och maskinen, en podd för Sveriges Radio P1. Jag heter Erik Skylt och gör de här programmen tillsammans med Per Johansson som är idéhistoriker och doktor i humanekologi. I dagens program ska vi fördjupa oss i en av den västerländska historiens urmyter. Det är berättelsen om Faust, människan som sluter ett avtal med mörkrets makter. I botten av den här berättelsen finns en koppling till den äldsta formen av magi, den allra farligaste, den som bottnar i en tid före antiken. Den magi som också menar att mörkret faktiskt kan kontrolleras och ge människan en oväntad makt. När vi sammanför myten med vår berättelse i de här programmen, den som handlar om grunderna till den moderna västerländska civilisationen, ja, då hamnar vi kanske lite oväntat hos en av 1800-talets stora tänkare. En filosof som kanske tillhör en av de mest missuppfattade. Det är Friedrich Nietzsche som uppmuntrar till medvetenhet om människans komplexitet och varnar för den stora katastrofen som alltid inträffar när vi felaktigt tror att det nyktra, rationella och förnuftiga samhällsbygget kan skydda oss från de dunkla krafterna inom oss. Dagens program har rubriken Mörkret.
Vi har pratat om, eller åtminstone nämnt, magi flera gånger i de här programmen. I synnerhet det som brukar kallas naturmagi som en bakgrund till moderna naturvetenskapen. Men det finns också en helt annan magisk tradition som jag tänkte vi skulle gå in på lite grann strax. Men innan jag gör det så har vi valt som ett av temana idag gestalten Faust.
Just det.
Och Faust är ju en av de här riktigt centrala egentligen. Har blivit i alla fall under moderna tiden från typ 1500-talet och framåt. En av de här riktigt centrala mytologiska gestalterna i västerlandet. Som ofta har använts som någon sorts kod nästan för att sammanfatta den moderna människans frigörelse från uppror mot traditionen.
Mm. Det lilla jag vet om Faust är väl att det är en man som på något sätt gör någon typ av pakt med djävulen.
Ja, det är ju det centrala temat kan man säga. Det verkar faktiskt ha funnits en verklig Faust-person på, säg, 1500-talet. Mm-hmm. Som på något sätt, hans namn har kommit att förknippas med den här Faust-legenden. Det finns också andra figurer, magiker i tidig modern historia eller renässanshistoria som har lite av den här faustiska auran över sig har fått. En är den här Cornelius Agrippa von Nettesheim som var en ledande, väsentlig sammanfattare av den mera magiskt inriktade hermetiska traditionen. Jag skrev ett stort verk om detta som heter Den okulta filosofin. En annan är Nostradamus som många känner till.
Det är han med
profetiorna.
Ja. Jag försökte läsa dem faktiskt för något år sedan. Ja. Det var inte så kul som man kunde tro.
Nej,
de är väldigt svårt.
De är helt obegripliga, ja. Ytligt sett i alla fall. Just därför också intressanta och mångtydiga och kan tolkas på många sätt. En fjärde figur i samma anda, fast en av kanske den allra viktigaste historiskt sett är Paracelsus på 1400-talet som brukar ses som den moderna medicinens fader. Han opponerar sig mot den aristoteliska och galenska skolmedicinen där man läste en bok vad man skulle göra och hade alla möjliga konstiga teoretiska antaganden som grund för hur man behandlade sjuka och skadade. Men Paracelsus menade att det där var ju trams. Man måste ju prova sig fram och experimentera och se vad som händer egentligen när man gör saker och ting.
Paracelsus, var det han som hade så många olika namn?
Ja, just det. Theophrastus, Bombastus med mera, som jag aldrig lyckats komma ihåg hela radängan.
Ja.
Han är en väldigt viktig figur i det historiskt på flera sätt, både för tidig naturvetenskap och för medicin, som sagt, och räknas som en av de här stora renässanshermetikerna. Men också en magisk figur då, med den här auran av den här magikern kring sig. Det som är speciellt med Faust då, eller så alla de här då, Agrippa, Nostradamus, Paracelsus, i synnerhet Agrippa och Paracelsus, hade ju också den här lite farliga auran omkring sig. Alltså de lekte med elden, så att säga. Och det här uppfattade man ju, och de var inte precis renläriga, varken teologiskt eller naturfilosofiskt.
Mm. Men bara ett litet instick här. Det intressanta är då att om jag tänker tillbaka på tidigare program, kanske framförallt Bruno då, som brändes på bål för sina kätterska läror. Men de här andra gubbarna, de klarar sig undan sånt. De kanske verkade lite mer under ytan eller någonting sånt.
Ja, Paracelsus till exempel, han gav sig egentligen aldrig in, inte direkt på teologins område.
Nej, och
han angrep ju egentligen inte kyrkan heller på något sätt som var stötande. Däremot verkar han ha varit en väldigt stridslysten typ som inte drog sig för att besöka den ena medicinska fakulteten efter den andra och tala om hur dumma huvudet de vanliga professorerna var. Det där gjorde honom, de inte särskilt vänligt stämda mot honom då. Så han blev ju inte långvarig på många ställen. Så han var ju otroligt kontroversiell, men han var inte... Han verkade så att säga i en annan sfär än den här som gick direkt väckte kyrkans uppmärksamhet. Agrippa hade ju en kyrklig anknytning och lyckades så att säga linda in sin hermetiska filosofin på ett sätt som gjorde att han klarade sig åtminstone. Faust är ju en lite annan figur då. Jag ska inte gå in så mycket på den historiska. Faust, finns inte så mycket att säga om honom. Det finns ju ett antal dikt och verk och drama som har den här figuren som huvudperson.
Mm.
Det viktigaste skulle väl jag säga är Goethes drama Faust. Innan jag går in lite på det, så apropå vårt tema människan och maskinen. När man pratar om den faustiska människan idag, så tänker man ju, är det väldigt lätt i alla fall, och många har gjort det, och associera det till just den teknologiska utvecklingens innebörd för människans förmåga. Att teknologin, vår förmåga att skapa en värld som vi vill ha runt omkring oss, som vi bokstavligen bor i, det är ju en sorts väldigt konkret, vardagligt, bokstavligt frigörande från beroendet av naturens nycker å ena sidan och Guds nåd å andra sidan. Eller Guds välvilja. Så det finns något mytiskt faustiskt i själva det.
Mm.
Så därför är faustfiguren en har på många sätt som en väldigt talande mytisk bakgrunds associationstankemöjlighet. Nu skulle det föra för långt här att försöka egentligen sammanfatta hela handlingen i Goethes Faustdrama, som är väldigt omfattande. Så det ska vi inte göra. Vi ska bara egentligen klargöra premissen. Premissen är ju då att det börjar med att Gud och djävulen slår vad om Faust. Det är lite grann som Jobs bok.
Just det.
Med Satan och Gud då, där slår i princip vad om att Satan säger till Gud att jag ska nog få din verkligt fromme tjänare jobb här på fall. Nej, det kommer du inte alls att lyckas med, säger Gud. Ja, men okej, prova då. Och så handlar hela Jobs bok som anses vara den äldsta i hela Gamla testamentet.
Just det, det är intressant. Så ja. Den anses vara äldre egentligen än första Mosebok.
Just det.
Ja, okay. Ja,
den handlar ju om det här då, hur Jobb prövas av djävulen som det heter, eller Satan som det står där. Lite annan figur, anklagaren eller åklagaren. På alla möjliga sätt. Den där enda långa eländes historia. Fausthistorien är ju då annorlunda på det viset att den klassiska Fausthistorien är ju då, eller läses som kan man säga, en varning. Det är ju egentligen en from varning att försvär dig inte åt djävulen. Sluta inga pakter med djävulen, för då kommer du till helvetet. Och det är också vad som händer i de traditionella Faustberättelserna. Man kan säga att Faust är dömd på förhand av den anledningen. Och det här har ju också, det temat har ju också använts som en sorts mytisk kritisk grund för den teknologiska utvecklingen, att människan håller på att förstör för sig själv genom teknologin. Det finns ju mycket teknologikritik som följer den linjen. Och det är någon sorts sekulär variant på den här mera fromma Faustmyten då, som varnar för konsekvenserna av att slå sig i slang med världens härskare som är djävulen då.
Mm. Men i den gamla myten är det väl också så att djävulen egentligen bara är ute efter en sak. Och det är människans själ,
ja,
som han vill ta då, som pant, som intäkt för alla krafter han ger till människan. Och ska man se det krasst i vår tid, vad är det idag som ingen tror finns?
Ja. Jo, nej, inte det just man får, själen? Djävulen kan ge en allt man vill, skulle man kunna säga. Som vanlig människa. Men det har ett pris.
Mm.
Och ett högt pris då. Nämligen man går förlustig det eviga livet. Men i den traditionella varianten på det här. Det som är så otroligt intressant med Goethe då. Som jag tror många har missat egentligen. Och det är väl inte helt okontroversiellt i Goethe-Faust-forskningen. Men jag, för min del har det blivit väldigt uppenbart det här i alla fall, att Goethes Faust har en helt annan innebörd. Vad händer med Faust i Goethes drama egentligen? Han räddas faktiskt. Han kommer till himlen i slutet.
Jaha. Ja, det visste jag inte.
Så det, bara det antyder ju att här är det något annat som pågår. Jag nämnde tidigare att det fanns en annan magisk tradition, den naturmagiska. Den naturmagin är ju den som då, Paracelsus är ju naturmagikern framför andra, skulle man kunna säga. Och naturmagin har haft stort inflytande på den tidiga naturvetenskapliga utvecklingen. Den här andra sortens magi, som är något annat än mörkare och äldre form av magi, som har att göra med att man kontaktar och förbinder sig på olika sätt i både högre och lägre syften med de gamla makterna, de äldre makterna, de mörkare makterna. Det finns en hel tradition där, som medeltida magiker tradition, som brukar förekomma under namnet grimoarer, alltså handböcker i hur man åkallar olika demoner, skulle man säga, på kristen grund. Och det här är naturligtvis en väldigt hemlig verksamhet under medeltiden. Och som har djupa rötter ända långt borta i antiken och bortom antiken. Det är kanske den uråldrigaste formen av magi överhuvudtaget i vissa avseenden. Och i Goethes Faust så går han i princip tillbaka till den här äldre traditionen snarare än den här mera romantiska, naturmagiska.
Och i naturmagin, traditionen. I naturmagin, vilka krafter använder man sig av då?
Ja, basen för naturmagin är ju den här korrespondansläran.
Just det.
Och en direkt eller indirekt relation, faktisk relation mellan inre världen och yttre världen. Så att om man koordinerar den inre världen med den yttre världen, det vill säga sig själv med de flödena runt omkring sig, det är lite taoistiskt egentligen, så uppnår man en sorts samklang som gör det möjligt att direkt påverka och även lära sig saker om de naturliga skeendena. Så att det finns egentligen en sorts balans och harmonisträvan i den filosofiska botten för naturmagin. Väldigt liksom grunt uttryckt, men i alla fall det som skiljer den då från den här äldre typen av magi, att den är mer relaterad till makt. Power skulle man säga på engelska, som är ett mer mångtydigt begrepp än en makt. Man säger att man, på svenska kan man säga att man mäktar någonting. Det är alltså en fråga om kraft. Och kraft får man då från de här mörkare energierna.
Mm-hmm.
Att åstadkomma saker och ting.
Så att den här äldre...
Under eller bortom det vanliga medvetandet.
Så att den här äldre magin då, som kanske Goethe syftar på, den är både hemligare, mörkare, men också kraftfullare.
Ja, det kan man säga.
Mm.
Om det nu är då så att Goethe... associationsmässigt på olika sätt i Faust går tillbaka till den här äldre typen av magi snarare än den naturmagin, till den rituella magin, grimoire-magin snarare än till den här paracelsiska och andra naturmagiska tankegångar, så kan man ju konstatera då att den naturmagiska hermetiska traditionen, den ligger egentligen i förlängningen och på olika djupare filosofiska plan väldigt nära, är befryndad med den romantiska naturfilosofin vi har pratat om i tidigare program. Och Goethe var ju också en romantisk naturfilosof, som var mycket inspirerad av Humboldt till exempel, och en annan romantisk naturfilosof som har överensstämmelse med Goethe på olika sätt, även om de inte alls är identiska, i Schelling då. Men den Faust visar upp någon sorts annan sida av Goethe. Det är precis som om han gör upp lite grann med romantiken. Men kanske inte så mycket på ett naturfilosofiskt plan egentligen, utan i synnerhet snarare med sitt första framgångsrika verk, det han blev känd för först och är mest känd för fortfarande för många, tror jag. Den unge Werthers lidanden, som var i den här urromantiska skriften, som på sätt och vis sparkade igång hela den romantiska, åtminstone den känslomässiga delen av den romantiska rörelsen. Den här ville han ta avstånd från när han blev äldre, Goethe. Och Faust verkar vara ett av hans sätt, eller kanske det främsta sättet för honom att ta avstånd från det här. För på det sättet så är Faust i Goethes tappning en antiromantisk drama. Trots det på sätt och vis ytligt romantiska utan verket med... Mm.
Och om vi bara ska ta den unge Werthers lidande i tre meningar, så handlar det alltså om en ung man som blir förälskad i en kvinna, avgudar henne lite på avstånd. De snackar lite med varandra, men det blir liksom inte mycket mer än så. Men hans förtvivlade kärlek är ändå så stark så att han skjuter sig själv i slutet. Och det här fick då konsekvensen att det blev en självmordsvåg i Europa.
Ja.
I alla fall i läsande kretsar.
Just det.
Det här är det slutet av 1700-talet eller början av 1800-talet?
Det är jag kommer lite på rakar, men det är precis där någonstans.
Ja, det är där någonstans. Och då den unge Werther var klädd väldigt speciellt. Jag tror han hade gula byxor och blå rock, eller om det är tvärtom. Det är ganska fult klädd, minns jag när jag läste den här i gymnasiet. Samtidigt som man då kunde leva sig in i den unge mannens förtvivlade, stormiga känsloliv, och så tänkte man väl lite att så här är det att leva. Det här är äkta liv. Även om man inte behöver skjuta sig själv på slutet.
Det finns ju en förälskelse i Faust-dramat också. När Faust förälskar sig i en flicka som heter för Gretchen. Som senare blir anklagad för att ha mördat sitt oäkta barn. Men som ändå till sist räddas. Där har vi det där räddningstemat igen i Faust, som på sätt och vis går på tvärs mot den traditionella Faust-legend tolkningen. Så att man kan säga så här, att det finns en konventionell varningstolkningsmöjlighet i Goethes Faust, men under ytan och inte särskilt långt utan egentligen, under ytan egentligen för den som har ögon att se med, så finns det en esoterisk dimension som är väldigt stark i Faust som säger någonting annat. Men låt mig citera ett par grejer ur Goethes Faust väldigt tidigt i dramat. I början så finns det en dialog mellan, ett samtal mellan Gud och djävulen. Och Gud menar där att människans största tillgång, det är förnuftet, det rationella förnuftet, det medvetna tänkandet. Mefistofeles då, som representerar djävulen, som Mefistofeles är den karaktär så att säga som tar kontakt med Faust och spelar djävulsrollen i dramat här nu då. Mefistofeles, han insisterar på att förnuftet är källan till människans hela elände. Och det här kan man ta ett kort citat här. Så här säger Mefistofeles till Gud i Britt G. Hallqvists svenska översättning. Mitt patos skulle nog få dig att skratta. Men du har vant dig av att skratta, är jag rädd. Om sol och världar får jag tiga stilla. Vet blott att människor gör varandra illa. Ack, världens lille Gud är en av samma slag och lika konstig som på världens första dag. Han skulle ha det bättre där i gruset om du ej skänkt honom en glimt av himla ljuset. Han kallar det förnuft och brukar det att överträffa djur i djuriskhet.
Ja, det är en ganska saklig kritik av människans både villkor och kännetecken.
Just det där är så väldigt central ledtråd till den esoteriska tolkningen av Goethes Faust, det här att han säger till Gud med Mefistofeles att människan skulle ha haft det bättre där i gruset om du ej skänkt honom en glimt av himla ljuset. Och sen kommer den springande punkten. Han, det vill säga människan, kallar vad som egentligen är himla ljuset förnuft och brukar det att överträffa djur i djuriskhet. Så här antyds det egentligen en sorts förväxling på människans sida mellan himlaljuset och förnuftet.
Mm.
Lätt att missa, men ganska uppenbart när man väl.
Och det ser. Kan man ju se i den mänskliga civilisationens framväxt, att
ja.
Förnuftet, vilket vi har konstaterat många gånger, behöver ju inte användas till något gott. Kan ju lika gärna användas till att utveckla senapsgas eller taggtråd till skyttegravarna i första världskriget och liknande saker.
Precis.
Sånt sysslar inte djur med faktiskt. Även om vargarna kan vara brutala så startar de inte något första världskrig i alla fall.
Nej, just det.
De verkar vara helt ointresserade av det.
Ja, verkligen. Ja. Nej, precis. Att överträffa djuren i djuriskhet, ja. Som han skriver här, Goethe. Ett annat ställe lite längre fram, men fortfarande precis i början av dramat, när Mefistofeles talar med Faust, så avslöjar han, som han uttrycker det, en blygsam sanning. Och den här säger också någonting. Här glimtar också det underliggande metafysiska temat här i Faust-dramat om förhållandet mellan ljuset och mörkret. Och så säger Mefistofeles så här till Faust. En blygsam sanning yppar jag för dig om människan, denna lilla narrvärld, tror sig hel. Så vet jag att jag bara är en del utav den del som varit allt en gång, av mörkret som bar ljuset i sitt fång, och födde det stolta ljus som tror att det kan slåss om väldet med sin mor.
Mm.
Så ljuset kommer ur mörkret. Mörkret är modern. Ljuset får för sig att det kan klaras på egen hand utan modern.
Det här är väldigt avancerad teologi.
Det är väldigt djup metafysik,
ja.
Detta.
Mm.
Det här temat återfinner vi, enligt min mening, egentligen oerhört tydligt och fantastiskt välformulerat många gånger hos Friedrich Nietzsche.
Och Nietzsche är då ungefär, är han 50 eller 100 år efter Goethe?
Ja, man kan säga att han avlöser Goethe på sätt och vis. Jag minns nu just nu inte faktiskt när Goethe dog, men Nietzsche föddes i alla fall 1844.
Mm.
Och dog vid sekelskiftet år 1900.
Just det. Men de är i alla fall inte samma generation.
Nej. Däremot är det ju ganska tydligt hur den romantiska, filosofiska och andra delar av romantiska traditionen bildar en sorts bakgrund naturligtvis för Nietzsche, precis som alla andra, för alla andra på den tiden. Även om den har, dess storhetstid har ju ebbat ut då. När Nietzsche växer till sig så att säga, så har ju, är ju romantikens storhetstid förbi. Brukar man enligt normal idéhistorisk sortering av idévärldarna i alla fall. Det där är ju lite godtyckligt egentligen. Nietzsches biografi kan vi väl bara nämna lite kort. Han växte upp i en väldigt sträng protestantisk miljö som han, som de flesta som har hört talas om Nietzsche känner till, sen kom att ta väldigt kraftfullt avstånd ifrån. Han var ganska klen och sjuklig egentligen under en stor del av livet. Han led framförallt ledan av svår återkommande migrän. Han brukade lindra det där med att ta långa promenader, ofta ut och gick hela dagen. Han var väldigt begåvad, blev tidigt framstående forskarbegåvning som blev professor i filologi redan innan han hade hunnit bli promoverad som doktor i klassisk filologi, alltså klassisk språkforskning. Han slutade sen som professor i filologi under lite dramatiska omständigheter och någon kontrovers där kring en av hans publikationer. Vi ska inte dröja vid det här heller, men det som gjort honom mest känd sen, de stora filosofiska resonerande, aforistiska etc. verken han skrev han alltså efter egentligen han hade lämnat den ordinarie akademiska världen. Han blev sen mot slutet av sitt alltför korta liv psykiskt sjuk, galen som man säger. Tidigare har man menat att han förmodligen drabbades av syfilis, men det har man ifrågasatt på senare tid, och det kan ha varit andra saker som spelade in där, att det var något annat. Men han förlorade förståndet mot slutet av livet och dog alltså redan som 56-åring. Nietzsche, tycker jag, hör kanske till de mest missuppfattade tänkarna i hela den västerländska idéhistorien. Och jag kan säga rent ut att det finns nästan ingen som jag känner mig själv personligen så pass nära förbunden med som Nietzsche. Han har ju, precis som Descartes brukar anklagas för att vara roten till allt ont när det gäller vår uppdelning av världen i inre och yttre. Och det är ju lite oförskyllt då, för det var ju en sorts filosofisk fint han gjorde, Descartes. Och naturligtvis helt utan någon sorts avsikt att ställa till med det som hände sen. Så att, som jag tror jag sa i Descartes-programmet, jag tycker illa om det där när man pådyvlar folk ansvar för saker som hände flera år, 100 år efter deras död, som man i och för sig vet att de har hjälpt till rent tankemässigt att bilda en grund för. Ibland genom rena missuppfattningar. Det där är något. Det är något konstigt pseudoresonemang som ligger bakom sånt där, när man liksom avkräver moraliskt ansvar för sådant som man omöjligen skulle kunna ta ansvar för under livet. Och samma sak har hänt med Nietzsche, anser jag. Som ju anklagas för allt från att ha främjat totalitära stater, typ nazism, till antisemitism och så vidare, vilket han vände sig på alla sätt egentligen oftare, om man säger så, mot tendenser till totalitarianism. Nietzsche, i det han skrev och hur han betedde sig och hur han verkade som person. Han var definitivt inte antisemit. Hans syster var det däremot. Hon gifte sig med en radikal antisemit, så de flyttade till Paraguay och där fick de för sig att de skulle grunda ett ariskt samhälle. Så hon var ju verkligen någon sorts förnazist egentligen. Men Nietzsche själv, han bröt med sin syster på grund av detta.
Mm.
Så hur han har då kunnat förknippas med sånt som hans syster på sätt och vis förebådade, det är nog djup orättvisa egentligen. Ja.
Men jag måste ändå säga att jag har inte läst mycket Nietzsche, men det lilla jag har läst, inte original utan när han refereras i andra böcker eller citeras, då har jag känt att... Alltså, jag bara redovisar min känsla här att detta är en av de farligaste tänkarna som funnits. Jag har uppfattat tänkandet så. Farligt.
Ja.
Jag gör ju ingen bedömning om han är rätt eller fel, men alltså att det... Han kastar ut människan i någon typ av tomhet. Och då tänker jag mest på det här då. Gud är död alltså. Den frigörelse han vill få till där. Min analys är, alltså, den är inte djupare än så. Men min lilla bekantskap med Nietzsche är att jag nästan stänger igen boken vid fasa, som att jag läser en gammal svartmagikers formelsamling.
Detta är ju så intressant, för att om det här med Nietzsches påstådda totalitära strävanden och påstådda ännu mer felaktiga antisemitism är lätt att avfärda egentligen. Även om saker och ting aldrig är helt svartvita, ska erkännas. Det är det inte för någon, inte för mig heller. Men det är ganska, från ett filosofiskt plan, rent djupare tankemässigt plan och metafysiskt plan här nu, så är den sortens... överväganden från till Nietzsche är inte så intressanta egentligen. Mycket mer intressant då att slå hål på är ju den föreställning du nyss gav uttryck för, som är lika fel, menar jag. Och jag tänkte vi kunde belysa det med ett antal citat. För ovanlighetens skull så kan vi ta några lite längre citat av de tänkare vi pratar om. För att i det här fallet så tycker jag att det är väldigt, väldigt klargörande. Till exempel så skulle man kunna hävda så här, att andlig längtan är helt central för Nietzsche som person och som bakgrund för hela hans tänkande och sätt att resonera. Till exempel så här, i någon tidig sökan skrev jag, nu har jag glömt här att anteckna faktiskt om det här var i ett brev eller var det var någonstans. Men han skriver så här i alla fall, svenska översättning då. Varje människa upptäcker hos sig en begränsning, både vad det gäller begåvning och sedlig vilja. Och denna begränsning fyller henne med längtan och melankoli. Och liksom hon utifrån sin känsla av ofullkomlighet åstundar det heliga, så bär hon som intellektuellt väsen på en djup längtan efter sin genius. Här är roten till all sann kultur. Och när vi hos lärda eller bland så kallade bildade människor finner en begåvning som saknar denna längtan, väcker den motvilja och äckel.
Så han menar alltså att vi måste, för att kunna kultivera oss och växa, uppfatta bristen inom oss.
Ja, och den som inte besjälas av den längtan att efter fullkomlighet, efter något bättre, något sannare, något skönare, hur begåvad den människan än är, så är det tomt. Och vad kan få då en människa att bli tom på det sättet? Och en skrift av Nietzsche heter Schopenhauer som uppfostrare, och där skriver han så här. apropå det där jag nämnde nyss. En resenär som sett många länder och folk och flera världsdelar sa på frågan vilken mänsklig egenskap han överallt träffat på. De har en böjelse för lättja. De gömmer sig bakom sedvänjor och åsikter. I grunden vet ändå varje människa att hon kommit till världen som ett unikum och att ingen liknande sällsam tillfällighet kommer att ännu en gång väva samman ett så vindunderligt mångahanda till en enhet som påminner om henne. Hon vet det, men döljer det som ett dåligt samvete. Varför? Av rädsla för grannen som kräver att man rättar sig efter konventionen och själv döljer sig med den. Men vad är det som tvingar den enskilde att frukta sin granne och att tänka och handla som alla andra och inte vara glad åt sig själv? Skam kanske. Och det är ett fåtal. Hos de flesta är det bekvämlighet, tröghet. Kort sagt den böjelse för lättja som resenären talade om. Han har rätt. Människorna är mer lata än rädda. De fruktar de besvär som en obetingad ärlighet och oförbehållsamhet skulle påbörda dem.
Mm. Ja, jag förstår vad han menar.
Ja, det är ju ganska lätt.
Vi ska bryta upp från vår vardag. Vi har fått en unik gåva. Vi är unika personer. Vi ska utveckla detta på bästa sätt. Vi ska inte falla ner i den stora sömnen. Men han uttrycker sig lite hårt kan man ju tycka.
Jo, det är ju typiskt Nietzsche att vara rakt på sak så att säga. Han skräder ofta, inte orden. Men det gör ju också det han försöker uttrycka väldigt tydligt. Men också i många fall lätt att missuppfatta, för han bakar in det ibland på sätt som gör att... Det är ju så utmärker ju egentligen stora författare och tänkare att det försvinner aldrig en viss mångtydighet som möjliggör lite olika tolkningar. I Nietzsches fall är det där centralt på ett sätt, för han var ju konsekvent emot samma sak som Mefistofeles i Goethes Faust ifrågasätter, nämligen den logiska eller rationella tankens överhöghet. Det här medvetna ljusets överhöghet. Det är ju så ett sätt att bryta upp det är ju att inte alltid vara helt konsekvent till exempel. Om vi närmar oss Nietzsches attityd till religion och kristendom då. Han är ju en svuren kristendomsfiende. Men det är väldigt intressant att betänka varför han är så kritisk mot kristendomen som han helt och hållet identifierar med den protestantiska kyrkan egentligen. Han skriver så här på ett ställe. Man måste ha älskat religionen och konsten som mor och amma. Annars kan man inte bli vis. Men man måste se bortom dem, kunna växa ifrån dem. Blir man kvar under deras förtrollning så förstår man dem inte.
Sen ser det här ändå som något typ av första steg.
Ja,
både religionen och konsten, det är intressant.
Just det, visst är det.
Ja.
Och han ser uppenbarligen här två dimensioner. Det finns en så att säga mera ytlig dimension som man lätt tar till sig genom att läsa eller delta i det på något sätt. Men om man inte ser djupet, meningen under, bortom det, så missar man poängen egentligen. Så tolkar jag detta. Och en annan sida av Nietzsche som naturligtvis är väldigt välkänd och har gett upphov till mycket av de här missuppfattningarna kring honom. Det är egentligen fel, det är allt för logiskt konsekvent att säga att det är missuppfattningar, för det är på sätt och vis inte missuppfattningar, utan det är också en fråga om vad man som läsare och tolkare av Nietzsche väljer att betona själv och vad man kommer fram till är djupare och ytligare påståenden så att säga. Vad som är mera centralt och mera perifert, vad som egentligen är det primära och vad som är det sekundära. Nietzsche skriver väldigt mycket om till exempel det som man brukar kalla, och han kallar också kallade vilja till makt. Han betonar instinkterna framför förnuftet. Och det där är ju naturligtvis väldigt lätt att tyda som någon sorts väldigt total och konsekvent anti-rationalitet. Antiförnuftighet.
Mm, det går ju lätt att tolka som en uppvärdering av det djuriska.
Precis.
På något sätt.
Ja.
Att civilisationen har förtryckt oss. Vi måste göra oss fri från konventioner, samhällets lagar, moral, allt sånt måste vi bli fria.
Men samtidigt ska vi inte glömma bort det här som antyds i det här första citatet jag läste och som återkommer på olika sätt i andra saker han har skrivit också, nämligen att den här längtan efter något annat är så central. Och den grundtonen, grundinställningen tycker jag försvinner egentligen aldrig annat än tillfälligtvis från Nietzsche. Men om vi tar det där med instinkten och medvetandet. Då, alltså medvetandet, när en person som Nietzsche använder ordet medvetande, så menar han det vanliga, vad vi själva vardagligen menar med medvetande, när vi tänker och försöker vara förnuftiga och planera och ha koll på oss själva och så vidare. Så skriver han så här då om medvetandet. Medvetandet är det sista och senaste utvecklingsstadiet hos det organiska och följaktligen det svagaste och mest ofärdiga. Ett otal misstag härrör från medvetandet och de leder till att ett djur, en människa, går under tidigare än vad som skulle vara nödvändigt. Om inte den livsuppehållande uppsättningen av instinkter var så oändligt mycket mäktigare, så skulle den inte kunna tjäna som regulator. Det är på grund av sina bakvända slutsatser och sitt fantiserande i vaket tillstånd, på grund av sin ytlighet och godtrogenhet, kort sagt på grund av sitt medvetande, som mänskligheten måste gå under. Och här får man koppla på den här tanken om övermänniskan då. Övermänniskan är den mänskliga potential som gör det möjligt för människan att gå vidare från det här ytliga medvetandet till något större, bättre, mer omfattande. Han skriver också att apropå det här att medvetandet skulle vara människans själva kärna, han tycker det är en, som framgick av det här citatet, en vanföreställning. Vad det kommer an på då, säger Nietzsche, är att införliva vetandet och göra det till instinkt. Det vill säga, det man verkligen, det är min tolkning då naturligtvis, det man verkligen vet behöver få instinktens kraft.
Det låter ju väldigt avancerat. Hur ska man nå dit då?
Den kraft som ska främjas är inte den givet kraftfull, självklart givet kraftfulla instinktlivet, utan vetandet, den här högre medvetenheten skulle jag kanske kalla det, som Nietzsche på något sätt försöker skissa upp i idén om der Übermensch, behöver befästas lika starkt i människan.
Så man måste på något sätt omedvetandegöra det medvetna.
Ja, eller inte, eller så att säga, kanske man skulle kunna säga transcendera det här ytliga medvetandet med en djupare medvetenhet som får samma kraft i en som instinktlivet naturligt sett
just det
har.
Jag tänker ju spontant på när Yoda ska lära Luke Skywalker i Star Wars att bli Jedi-riddare, så säger han, you must unlearn what you have learned.
Just det.
Det är kanske någonting liknande som Nietzsche.
Det är lite samma,
ja.
samma anda.
Du ska först träna jättemycket och sen när du har lärt dig där, då måste du liksom glömma bort det, för du kan inte du kan inte sitta och tänka så där. Flytta stenen eller lyft X-vingen ur träsket. Det går inte, utan det måste liksom flöda genom dig.
I princip tror jag det är det Nietzsche menar här, för att det där sitta och tänka att stenen ska flytta sig, det är det vanliga medvetandet, det är ytliga medvetandet som inte, egentligen inte förmår så mycket, men som försöker förmå allting och försöker ha koll på allting, men knappt klarar av någonting i alla fall. Det som gör att, för att återgå till Goethes Faust, det som gör att människans förnuft gör henne mera djurisk än djuren. Ska vi ta Guds död till sist nu då?
Ja, just det. Det är allra mest kontroversiella. Eller i alla fall det som upprörde mig så mycket nu.
Det uppträder i ett stycke som har rubriken Der tolle Mensch. Den tokiga människan. Har ni inte hört talas om den där tokiga människan som mitt på ljusa förmiddagen tände en lykta och sprang ut på torget och skrek: jag söker Gud, jag söker Gud! Den tokiga människan rusade in bland dem och genomborrade dem med sina vilda blickar. Var Gud tagit vägen? Vart Gud tagit vägen, ropade han. Det ska jag säga er. Vi har dödat honom, ni och jag. Alla är vi Guds mördare. Men hur har vi åstadkommit detta? Hur kunde vi tömma havet? Vem gav oss svampen att stryka bort hela horisonten? Vad gjorde vi när vi lösgjorde jorden från dess sol? Vart är den nu på väg och vart är vi på väg? Bort från alla solar? Irrar vi inte omkring genom ett oändligt intet? Är det inte tomrummets andedräkt vi känner? Har det inte blivit kallare hela tiden natt och ännu mera natt? Måste man inte tända lyktan mitt på förmiddagen? Hör vi inte rasslet från dödgrävarna som begraver Gud? Känner vi ännu inte lukten från den gudomliga förruttnelsen? Också gudar ruttnar. Gud är död. Gud förblir död. Och det är vi som har dödat honom. Hur tröstar vi oss, vi de största mördarna av alla mördare? Det heligaste och mäktigaste som världen hittills ägde har förblött under våra knivar. Vem tvättar av oss detta blod? Och vidare längre fram. Detta dåd är de ännu mer fjärran än den mest avlägsna stjärna. Och dock har de begått detta dåd. Man berättar att den tokiga människan samma dag trängt sig in i olika kyrkor och där stämt upp sitt rekvim över den evige guden. Utsläpad därifrån och ställd till svars svarade han bara: vad är väl alla dessa kyrkor om inte Guds grift och gravvård?
Okej. Ja, det här kräver ju en liten utläggning från din sida här. men jag kan ju reagera på så sätt att när man får höra i skolan till exempel, det tror jag lärde mig på filosofin i gymnasiet, att Nietzsche myntade begreppet Gud är död. Och då tänkte man väl i princip att Nietzsche ville att Gud skulle dö. Men det kan ju också vara, i alla fall utifrån det du läser nu, att Nietzsche bara tolkar sin samtid. Tidsandan, samhället, utvecklingen, allting i sena 1800-talet leder till att Gud dör. Men hur tolkar du det då?
Ja, det tycker jag är den helt uppenbara tolkningen. Den tokiga människan. Vem säger att den här människan som springer ut på torget med en lykta och försöker lysa upp mitt på dagen, vem är det som säger att han är tokig? Det är ju de som tycker att de ser bra. Allt är klart. Det är ju mitt på dagen. Finns ingen mörker här. Finns inget mysterium någonstans. Vi har lyst upp allting. Vad springer du omkring med en lykta för? Är du ett klok?
Ja.
Och vad är den här lyktan? Det måste ju vara det gudomliga ljuset självt.
Mm.
Som avfärdas som galenskap.
Ja, just det. Så att Nietzsche sätter fingret på någon typ av sekularisering, ja, kan man säga det?
Ja, visst gör han det, tycker jag. Ja. Man skulle till och med kunna gå så långt faktiskt och säga att Nietzsche är det närmaste vi har en riktig profet i modern tid. Ja. En riktig gammaltestamentlig profetfigur, åtminstone i hans texter.
Ja. Nej, jag fick också den känslan här att han låter ju på det sättet. De gamla profeterna säger ju alltid omvänd er, omvänd er. Det är det som är deras... Ni är på väg, det är deras credo. Ni är på väg åt fel håll. De varnar. Mm. Men de är alltid outsiders också. Är de inne i stan, ofta i Jerusalem, så blir de snart utjagade igen. Till den öken de kom ifrån.
Tänk nu på att Nietzsche dog år 1900. Före katastrofen.
Just det. Okej, okay, jag börjar fatta. Din omläsning av Nietzsche, han är inte, det är inte han som dödar guden.
Nej.
Utan det är tvärtom, det är han som ser att alla andra har gjort det.
Ja.
Och varnar,
ja,
för konsekvenserna.
Ja.
Men då har jag två frågor. Den första är, vi måste ändå ta det här en gång till eller fördjupa oss lite i och termen övermänniska. För det är det som, ja, misstolkas ofta.
Mm.
Om man skulle kunna göra tolkningen att övermänniskan är alltså drömmen om den mer färdiga människan. Alltså en dröm som uppstår när man ser sina egna begränsningar. Och, alltså om jag gör en kristen läsning.
Ja.
Jesus säger någonting i stil med bli fullkomliga som er fader i himlen är fullkomlig. Det vill säga uppmana folk att se sina brister och förändra sig. Förändra sina liv. Bort från konversionen och det vanliga. Och ta sikte på det väsentliga. Det vill säga att bli mer gudslika eller ja, men bättre på något sätt. Så skulle ju då övermänniskan kunna tolkas, men i min lite grumliga syn på Nietzsche så kommer alltid upp de här associationerna att övermänniskan är någon typ av maktmänniska som då har rätt också att härska. Så det får du utveckla lite. Är det en feluppfattning?
Ja, nej, eller? Jag skulle inte säga att det är en feluppfattning. Det är en möjlig tolkning av vad Nietzsches väldigt starka formuleringar i den riktningen leder till. Så jag vill inte på något sätt egentligen friskriva honom från allt intellektuellt ansvar för att främja den uppfattningen. Men jag menar att man måste se det. Vad han till exempel, för mig i alla fall, tycks mena med makten i sammanhanget. Måste menar jag, förknippas med den makt som kommer av att vetandet som vi pratade om innan har blivit instinkt. Det vill säga, det handlar inte om makt över andra, utan det handlar om kraft att åstadkomma sin bestämmelse. Och det är så jag också vill tolka övermänniska begreppet. Människan som gränsvarelse, gränsgångare, alltså att vi är ofärdiga, att vi egentligen är omedvetna, sovande, men kan vakna upp. Och när vi vaknar upp och har gjort vetandet till instinkt, självklart, så förmår vi något helt annat än vi förmår nu.
Mm. Och då blir min andra fråga, som då kanske knyter ihop säcken för det här programmet. Vad har det här med Faust att göra? Alltså, hur gör du den kopplingen?
Den kopplingen är mer associativ, men den har att göra med det citat jag läste från början av Goethes Faust, när Mefistofeles säger uttryckligen att ljuset kommer från mörkret. Mörkret är ju Nietzsches instinkter, skulle man kunna tolka det som. Det vill säga den omedvetna kraften i människan som hon i sitt vanliga vardagsmedvetande inte förmår tygla eller använda till något vettigt, utan gärna använder till ovettiga saker. Första världskrig och sånt. Men om det finns om det finns så det ljuset där i Faust-citatet är ju den vanliga medvetandet egentligen, som tror sig vara ljuset på torget, där den här Nietzsches tokiga människa springer ut med sin lykta, den sista lilla resten av något annat, med en annan medvetenhet. På något sätt så kan man läsa då hela Goethes Faust-drama som en sorts invigningsdrama, där man måste ge sig i kast med den mörka sidan. Ge sig i kast med den okända sidan. Ge sig i kast med den okontrollerbara sidan. För att så småningom komma ut på andra sidan. Utan att behärskas av den längre.
Mm.
Och i mitt sätt att se så ligger en sån läsning av Goethes Faust-drama ganska nära vad de här profetiska inslagen hos Nietzsche också säger. Och den här möjliga tolkningen av övermänniskobegreppet som jag föreslog nyss.
Mm. Men om vi ska ha det här i bakhuvudet och gå tillbaks till den resa genom historien som vi gör i de här programmen, så kan man väl säga att om västerländsk civilisation under de här århundradena 16, 17, 1800-talet gör någon typ av faustisk uppgörelse.
Just det.
Vilket jag inte tycker är helt. Som tolkning är ju inte helt främmande faktiskt.
Det är en intressant tanke. Det är som om någonting som sätts igång på 1500-1600-talet befästs under 1700-talet, når sin kulmen under 1800-talet, sen leder till en katastrofal urladdning under 1900-talet, som på något sätt så mera kollektivt insektsmässigt plan skulle kunna ha medfört en klarare syn. Nu. Det är ju samtidigt som det finns, vi lever fortfarande med så många destruktiva konsekvenser av den här kollektiva Faustpakten. Djävulspakten då. Att vi har inte upplevt slutet på den historien.
Nej.
Än, verkar det som.
Men det vi kan konstatera är ju att själen är ju borta faktiskt.
Ja.
Det är väldigt få som tror på att själen finns.
Det råder ett tomrum.
Mm.
Och tomrum består aldrig, de fylls med någonting. Så att vad vi står inför nu är väl frågan i synnerhet i väst då, men säkert globalt i många avseenden, är vad det här tomrummet borde fyllas med.
Mm.
Och vad det kanske i värsta fall skulle kunna fyllas med. Det är ju inte givet just nu.
Nej. Men en sista association här. För mig så finns det en faustisk urscen som egentligen kanske är slutet på, i alla fall en turning point i berättelsen om västerländsk civilisation som Faustgestalt. Och det är ändå djupt, långt ute i den amerikanska öknen. Det är intressant att det är just i öken. Mm. Öken är en sån tydlig symbol. Där sker slutet av andra världskriget. Den första sprängningen av en atombomb.
Mm.
Och då chefsingenjören Oppenheimer heter han väl.
Ja, han är ledare för projektet i alla fall. Han var inte ingenjör.
Nej, okej, men han. Han ser det här då. Och då citerar han någon gammal indisk skrift.
Bhagavad Gita, ja.
Just det. Det är ju en enorm kraft. Alltså atombomben, den kraften. För det första att det var möjligt att utveckla den. Det är ju en sån enorm bedrift då.
Verkligen.
Det är som att en Det är en ganska liten grupp då som är kärnan, men hela samhället, amerikanska samhället, ställs ju om för att lyckas med det här. Och man lyckas.
Ja, det är också det är en ganska liten grupp som står för de avgörande upptäckterna, forskningen, teknisk utvecklingsgenombrotten. Men apparaten som helhet är ju kolossal.
Mm. Jag vet att jag är lite för fantasifull, men det är som att demonen framträder i egen hög person i det där svampmolnet.
Ja.
Och det där lilla gänget inser nog att okej. Okay, vi kan förstöra världen. På riktigt.
Ja, vad Oppenheimer sa var bara en mening då ur det här eposet. Now I am become death, the destroyer of worlds. Det är lite, vad har vi gjort?
Mm. Vi ska inte dra för långa växlar på detta. Jag vet att det är, vi ska ändå föra samtalet vid nykterhetens gränser och inte blanda in, inte blanda ihop den vetenskapliga metoden med den gamla magiska ritualen och tillkallandet av krafterna. Men det finns ju i alla fall en typ av associativ likhet här.
Ja, det finns det, och det är ju intressant att vi tycks inte kunna låta bli och tänka på vi människor, vad vi åstadkommer kollektivt i mytiska termer. Det verkar som om vi har egentligen inget annat sätt att reflektera över vad det är vi gör, vad det är vi skulle kunna göra, vilka vi är, vad vi skulle kunna ställa till med, vad vi har ställt till med, vad konsekvenserna är eller kan bli. Det är ett mytiskt grundraster, eller rättare sagt en uppsättning av olika mytiska grundraster som gör det möjligt för oss att reflektera över det här överhuvudtaget. Och det där är otroligt lätt att belägga rent empiriskt i det historiskt, att det förhåller sig på det viset. Det verkar helt ofrånkomligt. Även de nyktraste rationella argumenterare för det ena eller det andra som ger sig ut på den spekulativa isen när det gäller att förstå helheter, stora skeenden, framtiden, kan inte låta bli att, kanske omedvetet för egen del men uppenbart för den med ögon att se med, relatera till de här mytiska perspektiven. Så på det sättet råder det ingen diskrepans eller skillnad. Däremot är det naturligtvis en väldigt stor skillnad rent metodiskt, rent specifikt tankemässigt mellan nutida vetenskaplig metodik och magiska ritualer, eller för den delen naturmagiska korrespondenser. Det är ju lika uppenbart. Så det gäller, som du sa, att inte blanda ihop nivåerna här, eller typerna, eller stadierna, eller jag vet inte vad man ska kalla det.
Men konsekvensen är i alla fall, eller slutpunkten, som jag ser på någon typ av epok, det är att det här undergångsvapnet skapas.
Du har hört Människan och maskinen, ett program av Per Johansson och mig, Erik Skylt. E-postadress till oss är maskinen@sverigesradio.se.
Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app, Sveriges Radio Play.